Hej och välkomna till Kulturpodden med Rebbe och Knin. Idag så ska vi prata om projekt och vi ska prata om filterbubblor. Hej Nina.
Hej Rebecka.
Ska vi dra igång på en gång?
Det tycker jag. Rebecka, du går ju en kurs i projektledning nu.
Mm.
Hur kan du inte berätta lite om det?
Ja, vad ska jag säga? När jag vikarierade som producent så upptäckte jag att det är ju självklart att utställningar och utställningsarbete bedrivs i projektform. Att det finns ju en väldigt tydlig startdatum för när utställningen ska öppna och sådär. Och det finns begränsade resurser och ja, du hänger med. Men jag kände att jag inte riktigt hade någon koll på strukturen. Alltså, hur lägger man upp, hur gör man ett effektivt projekt? Och det måste ju finnas någon eller något som är en effektiv ram. Vilka grejer man ska tänka igenom innan och sådär. Mm. Så då bestämde jag mig för att plugga just projektledning. För att få reda på alla de där bitarna. Så det var så jag kom in i det. Men jag vet inte om man ska beskriva vad det är för någonting. Så är det en begränsad aktivitet som har begränsade resurser och ett tydligt mål. Alltså till exempel att utställningen ska pågå under den här tiden, den ska öppnas för allmänheten då. Det får bara kosta det här och det får bara ta den här tiden att producera. Så kan man säga. Jag vet inte. Vill du ha reda på något mer?
Nej, men jag tänkte bara, eftersom att vi tänkte prata lite om projekt idag och... Jag vet att vi har gjort det tidigare också.
Mm.
Hur det kan
vi
vara.
Vi båda är ju lite halvt skeptiska till projektform när den får en överhand så att säga.
Ja, precis. Och jag vet att man det finns ju både fördelar och nackdelar med projekt.
Mm.
Och jag tror att ofta så är det ju just projektanställningar som har varit lite problem eller det som har varit jobbigt. För man blir ju ganska så här opålitlig situation. Eller man, just eftersom att det är tidsbestämt och man vet inte om man får förlängning och så här. Och det här är ju väldigt vanligt inom kultursektorn, tyvärr.
Ja, du gick ju 1,5 år och fick reda på om du fick jobba nästa månad i 1,5 år. Det måste ha varit jättejobbigt för dig.
Ja, precis. Och ibland så var det ju bara med 2 veckors varsel. Att jag fick veta att jag fick mitt avtal förlängt en månad. Och sådär. Och när man har gjort det under en väldigt lång tid så... Nej, men... Det tär på en. Man vet ju inte. Man får ingen säkerhet.
Jag tänker att det är ju på något sätt koka ner alla problem som finns med projektledning i just din situation om att det, eftersom det är ett projekt så är det så här att om olika avsteg tas, alltså att budgeten är för liten så man måste förhandla till sig mer tid eller pengar. Och då blir det så himla kortsiktigt. Alltså att det går inte att planera på en längre del. För jag menar, när du började din första månad i en projektanställning så är jag nog väldigt övertygad om att ledningen och dina chefer var mycket, mycket medvetna om att du skulle inte bara behövas i en månad utan du kommer behövas i alla fall i 6 månader eller ett år. Och kanske ännu längre än så.
Ja, och men... det var ju det som var lite frustrerande. Alltså för att man såg ju kanske inget slut på arbetet. Eller att man såg att man verkligen behövdes.
Mm.
Och ändå ska man ha det här liksom osäkra molnet över sig.
Ja.
Ja.
Och jag tänker också att liksom... projekt är ju av naturen att liksom, eftersom man har begränsat resurser och liksom har tydliga mål och så vidare som man hela tiden söker efter, då blir det ju också att liksom, de som är projektägare, alltså de som har beställt projektet, de är ju också intresserade av att begränsa resurserna på ett sätt som gör att man kommer billigt undan. Alltså att man gör det liksom på så liten tid som möjligt eller med så lite pengar som möjligt. Och det blir ju också då att de som arbetar i projektform väldigt ofta sliter ut sig. Att man kanske jobbar några timmar mer eller man jobbar på ett mer stressigt sätt än vad man gör i andra former. För att man kan inte planera på ett sätt som gör att man liksom kan överföra vissa arbetsuppgifter till en kollega eller att man bestämmer sig för att prioritera ner en viss grej för att det är inte möjligt att göra det med den tiden man har och så vidare. Att det finns liksom redan från början ett intresse av att på något sätt slita ut personalen, om du hänger med på vad jag menar.
Mm.
Och liksom med det sagt så är jag inte helt negativt inställd till projekt. Det finns många olika situationer där projekt är en fantastisk form och ett fantastiskt sätt att arbeta på. Men jag måste säga det att när projekt är liksom som i, ja vad ska man säga, ja, men om vi tar då utställningsproduktioner, det är ju liksom naturligt att det är i en projektform. Sen så tillhör ju det ändå på något sätt själva ordinarie verksamheten, eller hur, för ett museum?
Ja, det är, ja, det är ju ett projekt som sker i den verksamheten, så jo.
Så jag tänker liksom att den utgår ifrån liksom vanligtvis så här budgetramar, att det är så här, ni ska bedriva utställningsverksamhet och den här potten pengar får ni. Och sen så läggs det inte in så mycket mer om att liksom som begränsar de här, att de här pengarna får bara gå dit till exempel, som det är projekt.
Mm.
Men att det liksom det har ändå den strukturen på arbetet, men det är inte alltså det är inte, man hämtar liksom pengarna från en annan del, en fast del som man är garanterad på något sätt. Men när som man pratar om i företag, institutioner eller politiskt styrda verksamheter, så är det oftast, kan jag tycka, att man inte rör ramarna speciellt mycket. Alltså man rör inte det trygga, eller vad man ska säga, där det finns ordinarie personal och så vidare. Utan säger man att man satsar på kulturen i en kommun till exempel, då handlar det väldigt ofta om att den här institutionen har fått en liksom pott pengar till ett särskilt projekt.
Mm.
Alltså en kortsiktig satsning. Och jag menar, om man då ska ta ett konkret exempel, så för er som har lyssnat under en lång tid vet att jag är väldigt stolt över ett projekt i Halmstad kommun som heter Kottepromenader. Och det är liksom, det är konstvandringen för barn helt enkelt. Och det här projektet sattes på 3 år, om jag minns rätt. Och nu efter 3 år då så har man sett att projektet är väldigt uppskattat. Och det finns liksom en efterfrågan på att det ska fortsätta. Att det är liksom både pedagoger och barn som är väldigt nöjda med det. Och det har fått en stor liksom värdeskapande effekt. Om att liksom barnen sprider den här kunskapen om den offentliga konsten vidare till sina föräldrar och sina anhöriga och sådär. Men istället då för att ta det här liksom, verksamheten om att bedriva den här typen av promenader in i en budgetram för liksom, för konstavdelningen generellt, så förlänger man projektet med ett år. Och då kan jag bli lite så här, men alltså, det betyder ju att man inte tycker att det är så viktigt, för då är det inte jätteviktigt att det blir kvar på sikt. Är du med?
Ja, alltså det är ju som du sa här tidigare till mig, att projektform är ju väldigt bra om man liksom ska prova på något nytt.
Mm.
Och sådär. Men nu, som den här korta promenaden då, det har ju gått en viss tid, det har gett vissa resultat och liksom man ser att det fortfarande är efterfrågan på det. Och att det är väldigt uppskattat. Och då så är det ju väldigt konstigt att inte det liksom bakas in. Alltså för då har ju testats och det är en uppskattad verksamhet. Så det är väldigt konstigt då att man bara förlänger.
Ja, och jag kan tycka också att det finns en viss värdering i det. Alltså i att om man säger att man satsar på kultur och liksom tillför projektpengar, då är det ju också en slags signal om att man satsar kortsiktigt. Alltså det är mer en rubrik än vad det är liksom en riktig satsning. För men en satsning handlar egentligen inte om att liksom att man lägger ett säkert kort. Utan en satsning handlar om att man riskerar någonting också. Alltså man lägger in en pott pengar och vill att någonting ska hända, absolut. Men satsar man så betyder det också att man tar en risk, eller hur?
Ja. Men nu, som den här korta promenaden då, nu har de ju testat den. Och liksom risken är ju över, om man säger så. Alltså man kan ju på de grunderna se att det kan vara någonting bestående i verksamheten.
Mm, ja, verkligen. Jag tänker också så här att för min del så, alltså, nu går jag tillbaka igen det här med finansiering av kultur, för att jag tänker liksom att projekt är ju liksom av sin natur, det är kortsiktigt. Det är liksom bara en viss tid som projekt ska verka. Och jag tror att om man, alltså det kan jag känna om man liksom tittar tillbaka i verksamheter bara 10 år. Att visst, det fanns projekt då också och det fanns liksom de här typen av kortsiktiga satsningar då med. Men det känns som att det blivit mer och mer och mer, och att liksom, om jag tänker då på min egen arbetsplats, så känns det som att liksom nästan allting är projekt nu.
Mm.
Att det inte finns liksom en tydlig ordinarie verksamhet egentligen, utan allting som har tillkommit då från stammen, eller vad man ska säga, har varit just kortsiktiga projekt som sen, alltså som för stunden kan ha gett någonting, men som liksom har kanske utarmat den ordinarie verksamheten rent budgetmässigt. Och det innebär ju liksom att kulturen försvagas. För jag menar, om inriktningen bara handlar om, eller till största del handlar om kortsiktiga grejer, då vill man ju inte att kulturen liksom, då satsar man inte, eller då investerar man inte i att det ska vara en långsiktigt stark kultur i sin kommun.
Nej, alltså det blir ju ingen hållbarhet.
Nej, precis.
Nej, det här var ett sorgligt också ämne.
Ja, jag tänker liksom ändå så här. Jag tänker ändå, en tanke som är jättehögtravande men som har liksom figurerat i mitt huvud den senaste veckan, det är liksom hur viktig kultur är en del av demokratin. Alltså, ja, det låter väldigt liksom högtravande, men jag tänker så här att själva idén med kultur, det är att vi ska liksom kunna forma, uttrycka, möta, diskutera liksom olika idéer, perspektiv och liksom åsikter. Att det ska stötas och blötas. Du ska liksom, tittar du på en film så möts du av perspektiv eller åsikter som du kanske inte har gjort tidigare. Det kan få dig att tänka en ny bana och så vidare. Eller bekräftar din egen världsbild. Och liksom just den här delen av att möta nya tankar eller tankar som skiljer sig från ens egna, det är ju en jättestor del. Det är ju en bärande del av demokratin och demokratins idé. Jag brukar säga att det första steget till en diktatur är att kulturen förbjuds. Och jag tycker liksom att det är rent skamfullt att så fort det pratas budget på liksom i olika politiska organisationer eller i företag generellt, så är liksom kulturen och liksom demokratins friskvård det första som liksom skärs ner.
Mm.
Och det är liksom, det gör mig alltså faktiskt riktigt förbannad. Att det liksom, kulturen kan inte skäras ner på mer än vad det är i dagsläget. Men att titta bara på våra tidningar, våra nyheter, de är liksom barskrapade, de liksom, det funkar inte. Och med det sagt så menar jag inte att försvara så här kvällstidningars liksom miljardvinster och att de huttrar på att liksom, det inte finns någon ekonomi i det. För det där är bara kapitalism och skitsnack. Men det är de här lokala tidningarna som inte har några resurser som ständigt går back. Där kan man verkligen prata om en, liksom, om en tidningsdöd. Och det, alltså, det är ett resultat, kan jag tycka, av att man inte har liksom prioriterat kulturen och kulturens del i en budget. Kultur är demokratins friskvård. Det är meningen att vi ska ha liksom en sund demokrati, och då måste man också satsa pengar på det. Då går det inte att bara handla med projekt. Förlåt.
Rant. Jag vill inte avbryta ditt tal här.
mitt brandtal.
Ja, precis. Nej, men jag håller ju med dig. Alltså, det är ju... Kulturen är ju liksom vår... Vad ska man säga? Det är våra uttrycksformer.
Ja, alltså kultur är det plakatet vi håller i en demonstration, kan man säga. Och sen det vi uttrycker genom kulturen, alltså oavsett om det är ett nytt perspektiv eller en fråga eller sådär, det är det som står på plakatet.
Mm.
Om då staten, kommunen eller organisationen skär ner på antalet plakat, det är klart som fan att vi får ett fattigare samhälle då, eller hur?
Ja, men det är klart.
Oj, vad nöjd jag blev med den metaforen.
Vad sa du?
Vad nöjd jag blev med den metaforen.
Ja, jag kände det också när du sa den. Fan, har du funderat på den där länge, tänkte jag.
Jag kom faktiskt på den idag när jag fikade med en kompis.
Kom du på den då? Ja. Vad passande.
Så, slut på rant. Kan inte du prata om någonting så jag kan liksom sänka min puls lite och bli en balanserad människa igen?
Efter ditt tal här.
Ja.
Ja. Nej, men jag kommer att tänka på nu att det finns ju liksom lite paralleller till det här andra som vi tänkte prata om idag. Och det var, jag läste en artikel om filterbubblan.
Mm. Och kan du berätta lite vad det är för någonting?
Ja, det kan säkert du mycket bättre, Rebecca. Men det är alltså ett filter när du använder din dator eller telefon. Eller när du använder internet. Som liksom utgående från vad du har sökt på. Och vad du har klickat på. Och sådär. Som sen också anpassar dina framtida sökningar.
Mm.
Och det här liksom, jag visste om att det fanns. Nu, jag är inte jätteduktig på datorer, eller internet överhuvudtaget. Men det var så här att jag visste liksom att det här fanns. Mm. Och jag har liksom märkt när jag har varit inne på Facebook och sådär också, att jag ibland får upp annonser som liksom har varit relaterade till ganska nyligen sökningar liksom, som jag har gjort på nätet.
Men känns det hjälpsamt eller känns det mest obehagligt?
Jag vet inte om det känns obehagligt, men jag har liksom inget intresse av det. Alltså, när det är annonsform. Så liksom, det klickar jag aldrig på. Men däremot så kan jag bli så här bara, jaha. Alltså, att jag kanske har sökt på någonting som jag bara sökt på en gång. Du förstår liksom, jag och Thomas, vi spelade hästar.
Mm-hmm.
Eller spelade på hästar på så här V75 här i Boy. Och då var jag inne och tittade på tipsraden. Vad det hade blivit. Ja. Och efter det så får jag upp en sån här annons på någon travtidning på min Facebook. Och då blir jag så här, nej, jag har nog ingen lust att göra det där i alla fall. Alltså vet du att filtret hade väl, ja, verkligen prickat in det på mig. Nu jäklar, nu ska hon spela på hästar.
Ja, alltså man brukar ju prata om den här filterbubblan också när det gäller liksom nyheter och sånt. Att det finns liksom vissa, ja, vad ska man säga, grupper i samhället som till exempel alltså som avgränsar sitt nyhetsintag. Ofta då så brukar man prata om Sverigedemokrater eller om rasister i allmänhet, att de läser sina nyheter via liksom avpixlat fria tider, alltså väldigt väldigt opinionsdriven eller opinionsdrivna texter om olika händelser som har skett så. Och det blev väldigt uppenbart för mig i när den här historien om en ordningsvakt som hade misshandlat en på Malmö station. Den här ordningsvakten som dunkade den här pojken i stengolvet. I mitt flöde då på Facebook och Twitter så var det liksom väldigt tydligt om att liksom, det var väldigt många människor som fördömde detta och pratade om hur galet det var och massa olika saker som borde göras för att det här inte ska hända igen. Men sen så pratade jag med en släkting till mig som dessvärre, eller vad man ska säga, är sverigedemokrat. Och hänger väldigt mycket på just avpixlat och fria tider, exponerat och sådana där mörka sidor enligt mig. Och hon hade en helt annan bild utav hur det ser ut. Utan hon hade liksom mer börjat fundera i banor att fanns det liksom inte någon anledning till att den här pojken blev liksom behandlad på det sättet och liksom, varför var ordningsmakten intresserad utav de här två pojkarna från första början? Så. Och då blev det väldigt tydligt för mig att liksom, det handlar inte bara om liksom, vad man själv har googlat och sökt på, utan det handlar också om åsikter och nyheter framförallt. Att liksom, hade jag bara gått efter mitt flöde så hade min världsbild om den här specifika händelsen sett ut på ett sätt. Och det har varit självklart för mig att liksom alla tycker att den här händelsen var fruktansvärd och att man bör göra de här olika delarna för att förändra det här systemet så att det inte ska hända igen. Medan då i min släktings flöde så var det helt självklart om att det här inte var något stort problem, att det här bara var någonting som en viss grupp tycker är, jag vet inte, populistiskt att säga att det var dumt att det hände. Hänger du med hur jag menar?
Ja.
Alltså då om vi då går tillbaka till mitt brandtal om demokrati och så vidare, så blir det ett tydligt exempel av att här möts ju inte olika tankar och åsikter, eller hur?
Nej, alltså det blir ju... Det jag känner... Jag börjar fundera lite över så här... Alltså det jag tänkte på när jag började fundera över filterbubblan, det var ju mycket liksom vilken information jag inte får.
Mm.
Som jag liksom tydligen omedvetet kanske har scrollat bort. Eller liksom... Ja, som har försvunnit. Nej, men jag... Liksom tänker, om man inte får flera perspektiv, om det bara serveras ett och samma perspektiv med samma tyngdpunkter, och så, då kan du kan ju inte utvärdera situationer.
Nej, och det är ju också tydligt just när det gäller politik att en viss händelse eller uttalande kan ju vara tolkat på många olika sätt. Och har man då många som tycker samma eller man är tydlig med vad man tycker genom ens sökande och gillanden och så vidare, då kanske man bara får en bild av att ja, men den där händelsen var på grund av det och det. Medan om man har en annan åsikt så är man kanske mer liksom, tycker att vissa andra delar är problematiska och får en bild av att alltså, man vet inte mot och för argumenten kring det liksom, utan man är så tydlig, man får ett sådant entydigt flöde över hur saken är på riktigt typ.
Mm, precis.
Nej, men det finns ju liksom en aspekt i det här om att det kan vara ganska härligt om liksom jag vet inte, man tar ett ord som kan betyda två olika saker. Och sen är man van vid att googla på ordet ur en bemärkelse. Och sen nästa gång man googlar så slipper man allt det där andra. Alltså det finns ju en så här bekvämlighetsaspekt i det. Att söker du på ett visst ord, en viss grej, och sen så söker du på någonting helt annat, men att det finns kopplingar där, så får du upp den typen av artikel eller liksom information högt upp.
Mm.
Alltså det är ju en service också.
Ja, det är ju det också. Det är ju både för- och nackdelar med det här.
Det kan ju också vara bra i den bemärkelsen att är man väldigt intresserad av ett visst ämne så kommer man ju förmodligen att klicka på det också. Men det finns ju verkligen ett pris att betala i att man inte möts av sånt som man inte trodde att man var intresserad av. Eller ett visst perspektiv som man inte ens har funderat över tidigare. Så det är klart att det är tvåeggat svärd.
Ja, precis. Och jag funderar lite hur... Om man tänker så här, hur det har varit tidigare. Nu är det väl ganska mycket prat om internet och så här. Att det inte bara var en fluga och ja, att det har blivit så stort som det har blivit. Men där funderar jag också, liksom, för du och jag, vi är ju kanske så här sista generationen som kanske slog upp i ett uppslagsverk när vi gick i skola.
Har aldrig gjort.
Har du inte? Och jag har gått i för budgetskolan.
Google is your friend. Det hette det i och för sig inte Google, men det fanns, när jag gick i skolan så fanns det definitivt uppslagsverk på nätet.
Jo, men det gjorde det. Men jag vet att jag har använt uppslagsverk. Jaha, men du har inte gjort det heller, okej.
Okay. Du är sista generationen.
Det är därför...
Jag tror också att det kan ha att göra med, alltså i Sverige så... Alltså vi hade ju datakunskap när jag gick på högstadiet till exempel.
Mm.
Alltså när vi hade dator hemma och det liksom gick att använda och sådär. När man blev medveten om datorer. Det var ju när jag gick i femman ungefär. Och mina föräldrar var ganska tidiga så jag satt nog på nätet när jag gick i fyran tror jag. Och alltså... För mig så var information, det var nätet. Det fanns ju absolut inte lika mycket information där då som det är nu, såklart. Men om man börjar där då och sen får lära sig hur internet fungerar och att man inte ska använda mvg.se för att skriva sina skoluppgifter, så lär man ju sig också... alltså, det var så integrerat i min skolgång. Ja. Att man hade datakunskap en gång i veckan liksom, under hela högstadiet. Det, alltså, då blir det också en annan kontakt. Jag vet inte hur det ser ut i Finland om man hade det där under den tiden. Kan du minnas det?
Jag kommer inte ihåg någon datakunskap på högstadiet. Direkt.
Mm.
Men jag tror, helt ärligt, så tror jag inte att jag var tillräckligt intresserad heller, kanske.
Nej.
Men nu, du fick mig att känna mig jättegammal nu.
Jag kan lugna dig och säga med att min sambo, som är 6 år äldre än mig, han sjöng psalmer varje morgon när han gick till skolan. Så att,
oj, oj.
Han hade en väldigt gammal lärare, kan man säga också, som jobbade fram tills hon var 70.
Nej, okej.
Så att,
ja, men det känns lite
bättre. Kanske lugna dig lite.
Ja. Nej, men det jag tänkte liksom säga med det här med uppslagsverk är ju i alla fall att man hittar ju andra saker på vägen. Förstår du? Att det är antagligen därför som jag är sån här som grottar ner mig i arkiv och grejer. Du vet liksom att grejerna, det är inte bara en Google-sökning bort. Och när jag väl liksom har riktat in mig på ett ämne, så hittar jag liksom, eftersom att jag inte kan liksom specificera sökningen, så hittar jag så mycket mer.
Ja, förstår du vad du menar.
Ja. Och jag tror att kanske det här nu, om nu datorn eller Google så här liksom anpassar sig efter oss, eller så där, bara ger oss den information som den tror att vi har intresse av. Tror du inte att vi blir lite korkade?
Både jag och ni, tror jag. Jag tror att den viktigaste delen i att liksom få en balanserad bild är att läsa olika medier. Alltså att man kanske inte bara läser på liksom, från en tidning, utan att man kanske läser samma nyhet på en annan tidning. För att det kan jag liksom, jag läser väldigt mycket på Aftonbladet. Jag läser nog, eller går in på Aftonbladets hemsida flera gånger om dagen och tittar nyheter och sådär. Och då kan man uppleva att det är en helt annan vinkel, eller en helt annat perspektiv om jag går in på till exempel Expressen. Och jag tycker, jag är inte förtjust i Expressen generellt, så att då går jag hellre in och kollar på någon annan. Alltså då väljer jag ju aktivt bort också.
Men där är också frågan, hur många tror du gör det?
Jag tror inte att det är många alls. Och man kan se det i olika undersökningar som har gjorts. Att, jag tror man kallar det för nyhets... Inte förnekare, men alltså att man väljer bort i traditionella nyheter och liksom bara hämtar sina nyheter från Avpixlat eller Reddit eller något sånt där. Och alltså det blir ju fel åt det hållet också, men jag tror att om man kan promota traditionella medier på ett annat sätt, att det är liksom helt naturligt att man kollar på liksom SVTs nyheter, eller att man börjar titta på flera olika nyheter liksom. Då blir man ju också kritisk till det. Alltså lär man kritiskt tänkande till barnen när de går i skolan och sitter vid en dator där, då tror jag att man kan göra väldigt mycket. Och just att man promotar medier, att man liksom traditionella medier, tror jag skulle göra jättemycket.
Det är det här liksom jag tänker på, att det här med kritiskt tänkande, det är ju det jag kan vara lite rädd att kanske försvinner i det här.
Men ja, det tror jag definitivt.
Ja.
Men därför tror jag att skolorna måste ta ett större ansvar i att lära ut kritiskt tänkande.
Ja, det känns ju som att det är absolut skolans viktigaste uppgift. Speciellt som det ser ut idag i medier.
Ja, ja. Absolut.
Ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan också på oss. Gå in och gilla.
Ja, gilla vår hemsida. Det är bra.
Ja, precis. Gilla vår hemsida. Och ni får jättegärna kommentera också.
Hemsida? Herregud, hur gamla är vi? Vår Facebook-sida?
Men vadå, vi har väl en blogg? Är inte det en typ av hemsida?
Nej, den är nedstängd sedan länge.
Jaha. Ja, ni ser, det här går ju jättebra. Gå in och gilla vår Facebook-sida.
Gilla vår Facebook-sida. Kommentera på iTunes så att vi kommer upp i så här tabeller och sånt där. Och berätta för oss vad ni tycker, vad ni vill att vi ska prata om. Och lyssna nu på den här podden och ha Twitter, så får ni väldigt, väldigt gärna använda hashtaggen kulturpodden. Hej då!
Hej då!